Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Predikotexten är från Lukas evangeliums andra kapitel, vers 21. Det är den första årgångens evangelietext som lyder i Jesu namn. När 8 dagar hade gått och barnet skulle omskäras fick han namnet Jesus. Det namn som ängeln hade gett honom innan han blev avlad i sin mors liv. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Idag är det också söndagen efter jul, förutom att det är nyårsdagen. Det är nyårsdagens tema som har tagit hand om den här gudstjänstens tema. Men om vi skulle fira första söndagen efter jul, så skulle temat ha varit Guds barns trygghet. Och det är ett tema som också passar bra in här, och vi kommer in på det i slutet. För det är också ett tema som anknyter till nyårsdagens tema, i Jesu namn, tryggheten hos Jesus. Men vi ska först se på textens historiska händelse, Jesu omskärelse, och på Jesus namnets betydelse och också hans övriga namn. Och eftersom Lukas ger en hänvisning till bebådelsen ska vi också säga några ord också idag om jungfrufödseln. Men först omskärelsen. Under våra bibelstudier kring första Moseboken har vi de senaste gångerna uppehållit oss vid omskärelsen. Det förbundstecken som Gud förplikta Abraham till, både för sin del och för alla hans efterkommande och alla tjänstemän som fanns i hans hus. En kort överblick för oss till första Mosebok, eller tillbakablick för oss till första Mosebok 17. Abraham, som ännu då hette Abraham, han var 99 år gammal när Gud uppenbarade sig för honom på nytt. Han hade gjort det tidigare också. Den här gången så gav han honom inte bara löftet om att bli far till ett stort folk. Han ändrade också hans namn till Abraham, som betyder just fader till många. Och så gav han honom befallningen att alla män och alla gossebarn från 8 dagars ålder skulle bli omskurna. Han hade uppenbarat att det var just genom hans hustru Sara som han ska få en son. Tidigare hade Abraham trott att det var nödvändigt att han tog tjänstekvinnan Hagar till hustru och fick genom henne Ismael. Men nu uppenbara Gud att det var genom Sara. Hon var 89 år gammal när det här uppenbarades och 90 år när hon födde Isak. Omskärelsen skulle alltså i fortsättningen utföras på alla pojkar när de var 8 dagar gamla. Det finns en djup symbolik i omskärelsen. Den sker genom att man tar bort förhuden på mannens könsorgan, genom vilket det nya livet får sin början. Samtidigt så är det också det organ som mer än något annat är förknippat med otukt. Abraham och hans folk skulle renas ända från roten, kan vi säga, för att höra till Gud, vara helgade åt Herren och inte syssla med synder och speciellt otukten, som vi då kanske tänker på. Det här är orsaken till att Jesus också blev omskuren då han var 8 dagar gammal. Det var alltså en vecka efter hans födelse, en vecka efter juldagen idag. Det här påminner om en sanning som Paulus återger i Galaterbrevet 4. Men när tiden var fullbordad sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Ställd under lagen. Det är just det som det här uttrycker, att Jesus måste gå in under alla de bud som Gud hade gett. Både omskärelsen och alla andra yttre påbud som Mose hade fastställt. Men vi måste lägga in en precisering. På en punkt var Jesus inte som vi. Ingen man var med när han avlades. Den rening som omskärelsen har symboliserar för det judiska barnen fanns inte med när den helige ande lät Jesus bli till i sin mors liv. Han var unik. Om honom gällde det inte som David säger, med synd blev jag till i min moders liv. Jesus föddes inte under lagen, men han måste i allt ställas under lagen för att kunna vara vår frälsare. Han måste uppfylla hela lagen utan den minsta brist för att kunna byta sin rättfärdighet mot vår synd. Och därför måste han också ta på sig det straff som skulle utdömas för vår synd, för den som bryter mot Guds lag. Det här gjorde han i ditt och mitt ställe. Han gick in under den ställföreträdande uppgiften att vara vår försonare, vår frälsare. Och det är där som Jesu namn kommer in. Namnet hade en stor betydelse i antiken. Och visst hade det en stor betydelse ännu långt in i våra dagar. Åtminstone förr så hade man ju alltid en betydelse åt varje namn som man gav. Nomen est omen är ett gammalt latinskt uttryck som betyder namnet är ett tecken. Namnet har en förebildande betydelse, eller profetisk betydelse. Och det gäller alldeles särskilt i det här fallet, eftersom Bibeln tydligt utsäger varför Jesus skulle bära det här namnet. Jesus, frälsaren, det är egentligen samma namn som Josua, han som fick föra in det utvalda folket, Israels folk, i det utlovade landet. Det betyder frälsaren. Det var det namnet som ängeln hade uppenbarat för Josef då han sa: hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus, ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Ängel Gabriel som uppenbarade sig för Maria när hon skulle bli gravid genom den helige ande, han ger också föreskriften att barnet ska heta Jesus. Han berättade också om hans uppgift i Lukas 1, från vers 31. Se, du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara konung över Jakobs hus för evigt och hans rike ska aldrig få något slut. Förutom frälsarnamnet ges här ett annat namn, den högstes son. Här påminns vi om profeternas löften, bland annat julprofetian i Jesaja 9 som talar om att ett barn ska bli oss fött, en son ska bli oss given. Vi kan också tänka på profeten Natans ord till David i andra Samuelsbokens 7 kapitel. Det är ord som är oerhört viktiga. Det hör till de viktigaste orden i Gamla testamentet. Han säger: när din tid är ute och du vilar hos dina fäder, ska jag efter dig upphöja den avkomling som ska utgå ur ditt liv, och jag ska befästa hans kungadöme. Han ska bygga ett hus åt mitt namn, och jag ska befästa hans kungatron för evigt. Jag ska vara hans fader, och han ska vara min son. Han ska vara min son. Det här för våra tankar till den händelse som inträffade cirka 30 år senare efter att Jesus hade blivit född. Nämligen när Jesus döptes av Johannes döparen. Då hördes en stark röst från himlen som sa: denne är min son, den älskade. I honom har jag min glädje. Han blev där, eller människorna som hörde det blev påminda om det ord som Natan hade sagt till David. Jag ska vara hans fader och han ska vara min son. Nu säger Gud själv, denne är min son. Också en annan gång hörde samma budskap. Det var på det heliga berget. Enligt Matteus 17 så säger Herren där samma ord. Men det finns också ett tillägg. Lyssna till honom. Att Jesus skulle få Davids tron var alltså förutsagt av profeterna. Ett annat namn som man hade gett denne förväntade son var Messias, som betyder den smorde. På grekiska har vi namnet Kristus. Grekiskan lyder Kristos. Den Messias som judarna väntade på skulle födas i Betlehem. Det visste de skriftlärda som Herodes rådfrågade om det. De visste det mycket väl. Men det som de misstod sig på, det var hans egentliga uppgift. De trodde att han skulle återupprätta Davids tron till det yttre och bli en jordisk kung. Men ängeln säger tydligt åt Josef att hans uppgift är att frälsa sitt folk från deras synder. Därför heter han Jesus. De första kristna talade ofta bara om namnet. Så sägs det till exempel i Apostlagärningarna 5. Och apostlarna gick ut från stora rådet, glada över att de hade ansetts värdiga att lida smälek för namnets skull. Det namnet har en sprängkraft. Det är nämligen en hänvisning till Guds heliga namn, som ingen jude uttalade. Det är det namn som ersätts med Herren, Jahve, som betyder jag är. Det namnet är en skiljelinje mellan en rätt och en falsk gudstro. Johannes skriver i sitt första brev, i kapitel 5. Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds sons namn. Och i sitt första brev, fjärde kapitlet, definierar han vad som kännetecknar en rätt lära. Så känner ni igen Guds ande. Varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet, han är från Gud. Och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det här namnet är Kristus, Messias, som är en enhet med Herren Gud. Det är alltså något långt mera än att med sin mun säga orden Jesus är Herre. Att bekänna att Jesus är Kristus, Herren, Jahve. Han som är, jag är. Den bekännelsen innefattar allt vad Bibeln säger om honom. Det finns inget annat namn som kan frälsa oss. Det säger aposteln Petrus tydligt i episteltexten i Apostlagärningarna 4:12. Det är en annan av episteltexterna för idag. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som getts oss människor, åt människor genom vilket vi blir frälsta. Det här är ju långt ifrån politiskt korrekt idag. Att komma och påstå jag har sanningen, eller att komma och säga ni andra som inte tror på Jesus har inte sanningen. Det här är fel enligt den vidsynthet och tolerans som man kräver idag. Man kan ju inte komma och påstå och vara så högmodig att man menar att man sitter inne med sanningen. Nej, man får på sin höjd säga jag har en bit av sanningen. Eller jag har en aspekt. Ni andra har också er syn på sanningen. Men det är ett faktum att kristendomen inte kan tolerera att man påstår sig kunna komma till Gud någon annan väg än genom Jesus. Det är ett ofrånkomligt faktum att Gud kräver att han ska vara ensam. Att vi inte ska ha några andra gudar vid sidan av honom. Och han har bestämt den enda möjliga vägen till honom. Och den vägen heter Jesus. Det är därför det namnet är så dyrbart. Så några ord om jungfrufödseln. Vi gick ju rätt så grundligt igenom den frågan senaste Marie bebådelsedag. Och därför ska vi bara göra en liten snabb översikt eftersom vi får en påminnelse av Lukas då han säger: det namn som ängeln hade gett honom innan han blev avlad i sin mors liv. Jesus hade fått sitt namn redan innan han avlades genom den helige ande. Han blev inte till genom att två människor älskade varann och önskade barn. Han blev till genom att Gud älskade världen så att han inte kunde låta den syndiga världen gå under i sin synd. Gud kom till en ung flicka som ännu inte hade någon tanke på att bli mor. Han kallade en tjänarinna som svarade ja på kallelsen, även om hon kunde ana att det skulle bli väldiga problem för henne. För Maria blev det helt klart att hon skulle bli gravid på ett övernaturligt sätt. Det upplyste ängeln henne om efter att ha berättat att också hennes släkting Elisabet hade börjat vänta barn på sin ålderdom. Ängeln sa: ty för Gud är ingenting omöjligt. Det var ett under också det att den ålderstigna Elisabet började vänta barn. Det är märkligt att Gud handlar på det här sättet när han vill någonting alldeles särskilt. Han lät också Sara vänta fruktansvärt länge, tills det inte fanns någon förhoppning om att hon skulle få något barn. Så var det också med Hanna som blev mor till Samuel. Alla de här vittnesbörden är samstämmiga. Isak som föddes av den 90-åriga Sara, Elisabet som födde Johannes på sin ålderdom, Maria som födde Jesus utan att någon man medverkade. Allt vittnar om Guds underbara makt. Hur han planerat allt i detalj, hur han verkställde det enligt Lukas ord i julevangeliets slut, alldeles som det hade blivit dem sagt. Undret med Jesusbarnet överträffar ändå de andra undren. För nu blir Gud människa. I de andra händelserna var ändå naturligt det som skedde, att en man och en kvinna kom tillsammans. Även om de var väldigt gamla. Så gamla att de mänskligt sett var omöjligt för dem att få barn. Men att Gud blir människa är något alldeles speciellt. Därför har vi också fått det med i vår trosbekännelse. Avlad av den helige ande, född av jungfru Maria. Det är också därför som djävulen arbetar så hårt med oss att få oss att tvivla på den sanningen. Det får vi hoppa över idag. Men tänk på ängelns ord: för Gud är ingenting omöjligt. Slutligen ska vi återvända till Jesus namnet som vår garanti för trygghet, Guds barns trygghet. Ett år har gått till ända. Året har inrymt många väldiga olyckor och tragedier. Också ekonomin har gungat i världen. Om ekonomin gungar så är också freden i fara, därför att pengarna har en väldig makt i världen. Hur ska då det nya året se ut? Ja, årsskiftet har blivit föremål för många oroliga tankar. Jag är också övertygad om att vårt lands president i det tal som börjar om några minuter kommer att uttrycka oro. Man vet ju hur det har varit, man vet inte vad som kommer. Det finns sådana som försöker spå. Den ene kommer med lugnande besked, den andra är pessimist och spår ofärd. Men nu måste vi bara säga, visst är det skönt att det inte är människor som råder. Men det är beklagligt att människor har så stor makt, för de går ofta i djävulens ledband. Världen är den ondes våld, säger Johannes. Han har skickliga metoder att förstöra och söndra det goda som Gud vill bygga upp. Och han är inte långt ifrån en enda av oss. Han försöker också angripa Guds rikes arbete i vårt eget hjärta, genom vår kötslighet, våra begär. Det värsta är att Gud så ofta sätts åt sidan. Och också när man verkar gudfruktig är det allt annat än Bibelns Gud som man ivrar för. Det är långt till ordspråksbokens vishet i det 16:e kapitlet. Människans hjärta tänker ut en väg, men Herren är den som styr hennes steg. Den säkraste starten på det nya året vilar i Jesu namn. För den som inte vågar se framåt i egen kraft eller lita på människor utan behöver ty sig till Jesus i allt, då må världen se ut hur som helst. Också fast vår kropp bryts ner finns det något som aldrig bryts ner. Runeberg kände till det och har formulerat det så fint i nyårssalmen. Ett finns som fast förbliver i himmel och på jord, och evig trygghet giver. Det är Guds eget ord. Också om vi inte vet vad som är framför oss, vet vår Herre det. Och därför sjunger vi med Lina Sandell: för mig är det nog att min fader vet utväg i allt som mig sker. Han känner den ofarna stigen. Vad jag inte ser, han dock ser. Amen. Himmelske far, tack för att du inte tröttnar att förlåta oss syndare, utan dagligen böter oss med ny nåd. Tack för att du har sänt din son till oss, så att vi hans heliga namn får komma nära dig i bönen och vara förvissade om att du ger oss vad vi behöver, så att ingenting ska fattas oss. Hjälp oss att under det kommande året inte försumma din nåd, utan ta vara på ditt ord och dina sakrament och med glädje bekänna ditt namn. Led oss på dina vägar i kärlek till varandra och påminn oss om att uppmuntra och förmana varandra att hålla fast vid ditt namn. I Jesu namn. Amen.